Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg, och alla hugade lyssnare där ute i stugorna.
Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken, det här som var framme vid kassalinjen, någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen, eller någon liksom plastleksak, eller, och nu är det kanske liksom Swish till någon mascara fast de har 30 stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det, att om jag har bränt 1,000 kronor sedan barnen föddes på den här meningslösa konsumtionen i månaden, så hade jag kunnat spara ungefär 100,000 kronor var till Iris och Rut.
Ja, det är otroligt.
Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha.
Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns Länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka Länsförsäkringar för det här, eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket, Länsförsäkringar. Hallå, hallå! Varmt välkomna ska ni vara till Pappapodden, avsnitt 579. Jag är lite så här beslöjad och seg. Jag har precis stigit upp ur badet. Jag har ju, alltså, man kan ju säga att jag har börjat missbruka badandet. Det var mitt andra bad idag. Jag badade både i morse.
Det gör mig nästan lite orolig. Alltså, det du hunnit berätta om innan vi spelade in är att du har badat badkar 2 gånger idag.
Ja.
Och att du lyssnar på spa-musik hela tiden när du kör din budbil.
Ja. Ja, men det
känns ju inte som en person som mår jättebra.
Vadå? Gör det inte?
Nej.
Hur är en person som mår bra då?
Alltså det är väl en person som inte behöver göra så kraftiga åtbörder för att må okej, liksom. Förstår du?
Men vem har sagt
jag är jag också behöver? Där att jag kanske liksom springer skit långt. Idag har jag varit och bastat i tantobastun. Det är väl liksom typexempel, någon som inte mår bra. Och om man lite så här förförståelse också som man får genom att lyssna på den här podden, att så här, du behöver ditt bad, i din heliga stund, du lugnar dina tankar. Och då man hör så här, okej, han har badat badkar 2 gånger idag, då blir man ju pissorolig.
Ja, men det här har jag pratat om. Alltså, alla de grejerna som jag gjorde förut på den tiden när jag mådde dåligt, alltså basta eller bada eller springa eller vad det nu är, kan vara, tycker jag ju jättemycket om fortfarande, men nu gör jag det inte. Då, skillnaden var ju att då gjorde jag det för att typ liksom bara hålla mig flytande. Nu gör jag det för att må bra. Alltså, liksom, eller förstår du?
Samtidigt, om man hade frågat dig då, är löpning bra, de här grejerna, då hade du sagt så här, det är det bästa som finns, jag mår jättebra av det. Så, ja, men hur mår du i övrigt då? Jo, men så här, typ kanske lite stressad, men ja, jag mår jävligt bra. Ja. Alltså det säger man ju liksom alltid.
Ja, fast, fast när man sätter det i perspektiv då, när jag tänker tillbaks på hur jag mår nu och hur jag mådde då, så är jag ju så här, nu är jag liksom lugn och harmonisk och känner mig otroligt trygg i mig själv, älskar ju att vara ensam. Liksom, det är ju typ det bästa jag vet. Och jag menar, och det är ju en jätteskillnad mot hur det var förut, att jag liksom kan drömma om att bara få vara hemma själv typ och sådär.
Så jag behöver inte åka hem till det och bryta upp dörren och...
Ja, det får du göra om du vill. Men inte för att du... det räcker om du knackar, tänker jag, eller plingar på dörren, eller så kan jag bara låsa upp den. Jag har ju ett otroligt smart Yale-lås som jag kan låsa upp. Jag kan låsa upp den från soffan med mobilen när det kommer någon.
Ja, det är bra.
Så att, nej, det är otroligt skönt, men man blir lite seg, så att det är inte den mest perfekta uppladdningen för att podda, märkte jag. Så jag kanske i fortsättningen ska göra det efter istället, så att man har lite energi och är lite härlig. Men,
en jättekort fortsättning på förra veckans roadtrip och en koppling till det här med Yale-lås. Så bestämde sig jag och min bror, vi åkte till Mora och sen så ville vi åka lite skidor innan vi åkte vidare till Sälen. Hittade ett ställe som heter Norra Garberg som ligger typ en halvtimme från Mora, väldigt högt upp. Det ligger på typ 600 meters höjd. Det var jättedimmigt, det ska finnas enorm utsikt där. Man såg ingenting av det alls. Men däremot så var det liksom jättemycket snö, snötyngda träd och märkligt ödsligt. Det ligger så nära Mora och i Mora var det ju 100 000 pers som skulle hämta startnummer och allt. Men Norra Garberg var helt ensamma, så när på en gubbe som stod i en liten kiosk och sa att vi kunde få blåbärssoppa om vi ville. Och så sa han, vill ni tända bastun? Så kan ni basta efter er skidtur. Så fanns det en vedeldad bastu. Och det var ett sånt där Yale-lås. Så vi fick koden dit. Och jag menar, det här var ju typ IK Mora, eller vad de kan heta. SK Mora som hade det här. Och de, alltså, de hade ju kunnat säga att vi som är betalande medlemmar i skidklubben Mora, vi kan använda bastun. Men här var det, det kommer två totala främlingar och då får man koden till Yale och kan elda hur mycket man vill i det här härliga vedeldade aggregatet. Så vi tog en lite skidtur och sen så knappade vi in, det här är inte sponsrat av Yale, koden igen och sen så bastade vi. Det var helt otroligt.
Men jag begriper inte, det här var så ganska nära Vasaloppets liksom. Ja, alltså där
ja precis. Det är ju en halvtimme från där man går i mål på Vasaloppet.
Och det var så...
Men det här är inte Vasaloppsspåret utan helt annat.
Men det var helt folktomt där.
Helt folktomt.
Det är ju helt,
det var bara vi där och den här gubben som står i kiosken.
Men inte det är väldigt konstigt att det från alltså en halvtimmes bilresa från Sveriges i särklass, och det är väl världens största långlopp med liksom,
ja, det är det.
Med hur många startande som helst. Där är det helt folktomt och man får
jag kanske inte borde sagt någonting nu.
Nej.
Det var helt sjukt. Det var också så att han sa att man kan bo gratis där. Alltså om jag och min brorsa brukar på träningsläger, då kan vi bo gratis. Det enda som krävs är att vi kör lite kiosktjänst någon timme per dag då. Då får vi bo, alltså då får man en stuga så bor man gratis. Ah, helt jävla otroligt. Och du vet, kiosktjänst, det är nästan ingen där. Så sitter man och läser någon, jag tänker att man läser en typ Goggle eller någonting och dricker blåbärssoppa.
Jag vet exakt vad du kommer göra. Du kommer sitta och scrolla. Det vet du vad du och jag.
Nej, det var jättedåligt inte. I och för sig kanske var det wifi, hoppas inte. Otrolig grej.
Men gud, vad härligt. Men vi måste ju, alltså, du har ju en annan podd där du säkert liksom pratar till döds om det här. Men jag tänker att finns det något kul som även kan liksom slå an en sträng hos pappapoddens målgrupp? Liksom, och inte springsnyggt som du kan berätta om Vasaloppet.
Jag kan berätta att jag har ju satsat ganska hårt. Inte perfekt, det finns fortfarande saker man skulle kunna göra bättre. Men jag har satsat hårt. Och tänkte att topp 750 var en rimlig målsättning.
Ja, men det var väl någonting där att Rut hade...
exakt.
Vad var det nu? Vad var det hon ville att du skulle vara?
Ja, men Rut hade ju tänkt ut väldigt snillrikt. Det var jävligt smart av henne. Hon kom på att om jag kom på plats, jag tror 470 eller bättre, så skulle hon följa med och langa vätska nästa år.
Just det.
Jag tror hon har tänkt ut det här med kirurgisk precision, för hon visste att så här, det var så pass nära vad jag skulle kunna klara så att jag skulle bli lockad av det här. Men så pass omöjligt så att hon skulle slippa leverera på det.
Ja, jag fattar.
Jag vet inte hur hon kan ha så koll på min prestanda och sådär. Men det var ju, vi visste att det skulle bli liksom vattenskidor. Det var blötaste Vasaloppet på flera decennier. Vilket jag inte var så jätteorolig för. Det enda jag tänkte att det kommer bli längre tid som vi kommer vara ute än man skulle behöva göra i vanliga fall. Kanske ganska mycket längre tid. Men det var jag inte heller orolig för att så här, jag tänkte väl att det är likadant för alla. Och alltså, alla Vasaloppsproffs, de skiter i tid. Det är bara placering som räknas. Medan alla som inte är proffs, de frågar bara vilken tid hade du.
Ja, just det.
Men jag har liksom lärt mig av min mycket mer bevandrade brorsa att jag skulle skita i tiden. Så att därför gjorde det inte så mycket. Sen så kände jag väl...
Fast det är lite, att jag kan ju fatta om man är elit att det är så här, om jag kom på 22 plats eller jag kom på 14 plats, men det är så här, jag kom 753. Fast på andra sidan så är det ju, man borde...
Det är
ju man,
rätt bra.
Ja, då borde det ju räcka, för då borde ju den prestationen alltså ställas i relation då till de andra och inte liksom tid. För att om man frågar andra Vasaloppsåkare vad man hade för tid också. Alltså, för att alla har väl ungefär då... alla borde ju veta då att det liksom var helt vidriga förhållanden, att tiden är helt
osäkert. Ja, jo, man kan ju göra det till sina kompisar. Jaha, du åkte på den här, ja, precis efteråt. Men det är svårt att prata om, ja, skitsamma. Ja, men ja. Tid är inte så viktigt. Eller, det kommer ni förstå sen. För det som jag hade som mentalbild, det var att, alltså först är det 1 kilometer plats, sen kommer det 2 kilometer som är helt sinnessjukt obeskrivligt vidriga, för att det är jättestigning. Och sist jag gjorde det, jag åkte ju öppet spår för 2 år sedan. Då var det, alltså öppet spår är ju mycket mindre folk, så det var inte sån trängsel. Men det var så jobbigt att ta sig upp där, så jag tänkte liksom, från att jag hade haft lite ambitioner och tänkte att jag skulle slå Mattias Hargin, som var med i det här, min klassiker, och Ann Södlund också. Men jag tänkte att jag skulle slå Mattias Hargin innan, men den här backen tänkte jag, skitsamma, skit i allt, jag bryr mig inte, det här är för jobbigt.
Och då var det ungefär tankat lika långt kvar som du, ja, men, som det var när du startade.
Ja, exakt. Ja. Jag hade, alltså när man kommer till den högsta punkten då, då är det 87 kilometer kvar. så det är 2 kilometer som jag började. Men den gången upplevde jag, alltså då bröt jag stav. Jag var så trött när jag kom upp då, så att jag stampade sönder min egen stav av misstag.
Ja.
Jag satte den mellan benen, och det var också pinsamt, för det tog en stund innan jag fattade att jag satte den mellan benen, så att jag tittade surt på dem runt omkring mig tills jag liksom förstod att det var jag som satte den mellan mina egna ben. Men till och med då, nu pratar vi som för 2 år sedan, då åkte jag runt med en stav en stund, sen fick jag Johan Olsson, var ju min tränare här, så han kom med, jag fick låna hans stav.
Han är legendaren som vann 5 kilometer.
Exakt, 5 mil. Ja, i Val de Fiemme. 5 mil
i Val de Fiemme, liksom ensam i 2 mil eller vad det var. Han bara körde på.
Exakt. Jag fick hans stav och jag kände den gången att allt kan ändras. För att det är flera mil på de där myrarna som är väldigt, väldigt, väldigt lättåkt. Man kan liksom stå och liksom dutta med stavarna och susa fram i 25 kilometer i timmen. Så det jag hade med mig nu var att det får kännas hur jobbigt som helst fram till högsta punkten, för att man får ändå liksom någon slags betalning sen. Det spelar ingen roll hur det känns i början. Och nu var det ju också annorlunda, för nu var det ju jättemycket folk och inget stavfäste. När man stakar så är man ju väldigt beroende av hur det är där man sätter ner stavarna. Och här var det redan från början extremt mjukt. Så man stod i en väldigt, väldigt brant backe i kö, så att ibland behövde man stå helt stilla då och hänga på sina stavar. Och sen då när man fick möjlighet att röra på sig, så fick man då staka igång sig från stillastående utan stavfäste. Så att det var liksom både läskigt och jobbigt. Och jag tänkte, från att min största skräck hade varit att tänk om jag råkar sabba stavarna i startbacken, då är det ju kört. Från det till att jag tänkte, hoppas att jag sabbar stavarna nu, för då kan jag bryta utan att det är något
just
konstigt.
Just det.
Det gick ganska fort den att så här, kan inte någon bryta min stav nu?
Ja, ja, ja.
Men jag visste ändå att så här, det får vara jobbigt nu, för att sen kom jag på myrorna, då blir det lugnt. Sen kom jag upp på myrorna och det var fortfarande jättejobbigt, framförallt för att det hela tiden kom folk och passerade mig bakifrån.
Aha.
Folk som inte så här borde passera mig, man ser ju på startnumren var folk hör hemma. Och jag hade ju räknat ut med tanke på hur jag åkte på sidningslopp och sånt där, så tänkte jag att jag var led två men snudd på led ett. Mm. Men här såg jag ju att det var liksom horder av led två åkare som åkte förbi mig till synes utan ansträngning. Det var som att de åkte superbilligt när jag kämpade. Och liksom så här tänkte varje gång det kom ett gäng att nu måste jag ta deras rygg. För de åker som att de inte tar i, men jag lyckades inte.
Nej.
Och det var liksom sämre och sämre startnummer som åkte om mig. Liksom, till slut kom led tre. Och det var som att jag knappt kom fram. Det var som att jag höll inte på med stakning utan någon slags, jag vet inte, para idrott.
Men var det, är det såna valla fiasko?
Ja, alltså jag vet inte vad det är riktigt, men jag där och då bestämde mig för att så här, jag skiter i hur det går. Alltså i början var det så här, folk får inte åka om mig, så jag gjorde något försök och sen så bara var öppen svängdörr och det var jättehemskt och man behövde åka med en speciell hemsk teknik som är att man liksom åkte med, man sökte långt ut i stavbädden med stavspetsarna för att försöka hitta något som inte var helt upphugget och hitta lite fäste. Och det var ju likadant för exakt alla. Och det konstiga var att det tog 6 timmar och 3 minuter.
Mm.
För 2 år sedan åkte jag på 5 timmar och 17 sekunder. Mm. Och nu är jag alltså säkert 10 gånger bättre. Alltså jag är liksom, då var jag ju nybörjare, jag hade bara åkt skidor i 2 månader. Men, inte ens det,
ja. Men du måste ju, då måste man ju tänka på det här och inte tänka på tiden, man måste tänka på föret. Alltså, liksom...
Ja, men även placeringsmässigt var det ju mega, mega fail då. För att jag kom på plats 1370 tror jag. Mm. Vilket var, alltså hur man än mäter så var det mega fail. Och det som var så speciellt var, jag har gjort långa lopp och sånt där, så det längsta jag gjort var 11 timmar eller någonting.
Mm.
Och då har det ju varit jobbigt men ofta kul och sådär. Men här var det 6 timmar och 3 minuter där det var aldrig kul. Det var bara en enda gång som i alltså innan Risbergsbackarna utför så är det lite backar uppför.
Mm.
Och där märkte jag att där gick jag om folk och jag hörde att folk lät rätt ansträngda. Och då kände jag inte att det var kul, men att ja, men nu är det bättre och nu kanske skidorna börjar bli bättre också. För att det är också så att skidor är bättre, alltså man kan ha dåliga skidor på myrarna men sen är det lite annorlunda förutsättningar längre fram, så att då kan skidorna börja gå bra.
Men då,
jag tyckte att de gick antydan till bättre.
Om vi ska få det här med liksom pappa på den vinkel på det, så undrar jag ju hur mycket, eller hur din liksom familj hanterade det här fiaskot, och så undrar jag också alltså med din familjekoppling, eftersom du åkte tillsammans med din bror, så undrar jag såklart hur det gick för honom och hur snacket gick mellan er efteråt. Vi kan börja med familjen. Vi börjar med familjen.
Ja, jag tror du får svar i det, på båda frågorna i ett och samma svar. För att direkt när jag hade kommit i mål så ringde Sara och Iris på FaceTime.
Mm.
Och sa, stackars dig, vi följde dig, vi såg att det måste gått fruktansvärt tungt.
Mm.
Hände det någonting? Eller liksom, varför gick det så där dåligt? Så väldigt medlidsamt. Men då sa Iris, men hur känns det att du åkte så sjukt mycket sämre än Jojo? Och Sara bara, Iris, så kan du inte säga.
Hur mycket sjukt sämre än Jojo åkte du då?
500 placeringar typ.
Men vad är din teori då kring varför det blev som det blev?
Alltså min teori är att alltså mina skidor gick sinnessjukt dåligt och det gjorde att hela jag blev sinnessjukt dålig. För att alltså jag hade ju bara åkt, jag upptäckte ju det på en gång. Alltså så att jag bröt ihop mentalt också och då bestämde jag mig för att det här var någon slags utflykt, men och inte någon placering, för att jag måste bara överleva och ta mig till Mora.
Mm.
Men det hjälper ju inte heller, för alltså man har det ju bättre även om man har 5-10 slag högre puls, så har man det ju bättre om man känner att det liksom händer någonting positivt. Mm. Men här var det bara negativt hela tiden. Men ja, det är ju så med skidor. Jag var med om en gång att när jag, du vet David Alledal-gänget, så åkte jag till Orsa med förra vintern.
David Alledal är ju en snygg, lång kille som rakar benen och cyklar.
Exakt, ja. Som jag åkte runt Vättern med, som ja. En kompis tur för några år sedan, och som har varit kollega till din exfru också.
Just det.
Han har ett grabbkompisgäng, och jag fick liksom ynnesten, eller man ska säga, att alltså det är det vippigaste man kan få vara med om, att få komma till deras årliga skidresa. Ja. Och jag var liksom hyfsat ny, det här var för ett år sedan, men ändå väldigt genomtränad och kom dit med gott självförtroende.
Ja.
Och första skidan så skulle vi bara vara ute, köra typ 2,5 timmar lugnt, och de körde jättelugnt, och jag märkte att jag behövde liksom ligga i tröskelpuls för att ens hänga med dem.
Oh.
Och blev otroligt psykad av det, och också blev världens jobbigaste människa, för att jag var så här, alltså det här måste, mina skidor måste ju vara superdåliga, jag märkte det också i varenda utförsbacke, så bara gled mig från med världens fart. Mm. Så att jag tjatade på, är det någon som vill pröva mina skidor, så här, kan vi byta hästen? Mm. Det var ingen som var intresserad av det, och de kände mig bara jävla knällputte liksom. Mm. Sen var jag orolig för hur ska jag överleva den här helgen. Nästa dag, jag hade bara ett skidpar med mig, nästa dag så var det helt annat väder, och då gick mina skidor som spjut, alltså kanske till och med lite bättre än de andra skidor. Så sjukt är det med skidor och underlag.
Och det där är ju en intressant diskussion ju, som har varit, eftersom det är en sån extrem materialsport, och det är mycket med det här att man har vallat bort sig, och det är alltid massa att skidåkare är arga på vallateamet och sådär, och sen så de ja. Rikare länderna där skidor är större har ju bättre tillgång till liksom valla och sådär, och då har det ju funnits planer på att har jag hört att man liksom inte ska få ha egna skidor och sådär, att man kommer till start. Nej. Och så är det liksom lite som folkrace, att man liksom eller folkrace är ju så att man får inte ha en bil som är värd mer än bla bla bla, och man måste typ sälja den.
Nej, just det.
Det finns några sådana regler kring det, för att det mer ska vara den liksom fysiska biten som är tongivande i själva prestationen.
Och jag tror problemet är här, alltså jag tilltalar sig vid den idén, och på rullskidlopp gör man ju så.
Just det.
Där har alla typ så här lånefyror, alltså att väldigt tröga hjul som man lånar som ni kan falla. Det de säger med liksom skidor är att om man tog fram en sort så skulle det kanske missgynna någon väldigt mycket som har viss kroppstyp och sånt där.
Ja.
Så att det är svårt att hitta ett rättvist system. Men
man får lägga ner
det man kan säga var att allt det här var ju allt det här var ju tyvärr mitt fel, för att jag hade en otroligt oseriös inställning.
Mm-hmm.
Märkte jag ju redan när jag var i Ågesta några dagar innan loppet, så inför en utförsbacke så var det en främmande ung man med mustasch som tog tag i min hand.
Mm-hmm.
Och det är ju konstigt att åka skidor och en främling tar tag i ens hand och håller i handen. Sen förstod jag att han ville göra glidtester. Du vet, det var i Ågesta som ligger där du bor, i Farsta, långt ifrån Dalarna. Så var det redan liksom som Vasaloppsfeber, så att folk ville börja testa sina olika skidor. Och sen så höll han med handen och släppte.
Varför tar han din hand när han ska göra ett glidtest? Jag fattar inte.
För då ville han testa sina skidor i förhållande till mitt glid. Så han såg till att göra likadana staktag som jag innan man ska gå ner i fartställning. Sen håller jag handen en stund så att vi glider lika, och sen släpper, och ser han hur glider mina skidor i förhållande till den här främmande mannen.
Det här är ju jätteroligt, för det här visste jag inte om skidor, för att man brukar ju prata om så här brottning och sånt, att det är mäns att man får utlopp för att liksom fysiskt vara nära varandra och kramas och lite sådär, men att även skidåkning kan vara det, att man, han kanske bara ville liksom hålla lite hand och få lite kärlek.
Kanske, alltså jag har inte varit med om det förut, det var ganska mysigt, men sen så när han kom ner till startpunkten på den här 2-kilometersbanan, då snabbt bytte han skidor, hakade på mig, och sen så på nästa gång så gjorde han samma sak fast med ett par nya skidor för att testa båda de här skidorna som han hade mot mina skidor.
Och inte ett ord.
För att se vilka som hade bäst klipp. Jo, han förklarade sig och sådär.
Det hade men, varit väldigt roligt om det bara var ett mystiskt möte i skogen med en främmande man som tog
en hand. Ja, det hade varit fint. Mm. Men jag har ju ganska många olika skidor, och jag bara bestämde mig för, jag tror mest på de här skidorna. Ett par som jag hade. Och sen så tog jag bara med dem upp det jag märkte. Och sen så också så skötte jag mig jävligt dåligt med hela vallagrejen, sämre än någonsin. Men det folk gör, alltså som min granne som nämns i podden ibland, Ola, han hade ju med sig 4 par skidor, och de hade han ägde något par, men han hade lånat ihop en massa av sina skidkontakter. Mm. Så hade han lånat ihop 4 par som borde kanske kunna gå bra. Och sen på lördagen, dagen före loppet, så gjorde han en massa olika skidtester och hårdtestade de här fyra skidorna mot varandra. Och jag tycker sånt är fruktansvärt tråkigt och ointressant. Men han skrev ju sen att hans skidor gick som spjut liksom. Så att,
hade Johannes gjort det här?
Nej, typ. Han hade, hans skidor enligt egen utsago gick också sämre än de flestas, men jag tror inte så katastrofdåligt som mina. Och han hade gjort så här att vi åkte en tävling på Ågesta för några veckor sedan när det var jätteblött. Och då var det en kille som heter Christian Smedberg, shoutout till honom, som hade så bra skidor så att han bad om ursäkt efteråt till Johannes. För att han och Johannes tampades mot varandra 10 varv och varje gång det var ut för så gled han om. Så han hade fantastiska skidor. Och Johannes hörde av sig till honom och frågade om han fick låna Christians skidor till Vasaloppet. Så att det var ju också rätt seriöst. Så han körde på Christians.
Oj.
För att det var de bästa blötföreskidorna Johannes någonsin hade sett liksom.
Det här var nog det mest
Du visste inte att det var så här kanske.
Nej, men det var, jag bara försöker liksom, det här segmentet i Pappapodden är nog det mest liksom jag vet inte vad det är det. Alltså det mest, alltså män i
fotbollsåldern. Det här flugade inte ens upp i Springsnyggt-podden. Det här är liksom mörkat, den här sjuka grejen.
Ja men det här är ju,
men, och det är så jävla dumt. Jag tänkte så här, ska jag bara liksom mörka att jag hade så dåliga skidor, för det blir så himla dum ursäkt. Det finns ju inte alls någon bevis för att jag hade åkt bra på bra skidor. Jag kanske bara var dålig den dagen och hade papperskyka. Men det är ju så här, du vet, man misstänker det på platten, just för att man ser så här, hur kan de som borde vara sämre än jag bara glida om och se så här glada ut, och de petar med stavarna med det jag anstränger mig. Men sen varje gång det kom ett nedförslut, då var det liksom som att jag var en olägenhet. Folk skrek på mig för de blev så skrämda när de märkte hur långsamt det gick för mig. Utförde hela tiden någon som tar tag i en stavar som står bakom för att trycka en framför sig för att man åker för långsamt. Och det, så här. Så att det, ja, det var inget kul.
Låter ju som en jävla rolig hobby du har. Kul att du har hittat något skoj.
Och det som hänt nu efteråt, att jag skitont i bröstet. Jag har haft det som överansträngning senaste månaden, som jag först trodde var hjärtat, men sen har förstått det typ någon muskler mellan rebenet eller någonting. Men det har varit under kontroll, men det blev enormt ont och överansträngt också på loppet. Så att jag har så här lite ont när jag skrattar och hostar, och svårt att resa mig upp ur sängen om jag använder vänsterarmen och sådär.
Det låter ju ashärligt. Jag har ju aldrig känt mig så här bra form sen jag slutade springa. Jag har inte ont någonstans. Jag cyklar och jag liksom och bär kartonger och sånt där. Jag känner mig liksom, jag försöker känna efter nu om jag har ont någonstans. Nej, just nu är ingenting.
Du är nog bättre fysisk status än jag. Men brukar du behöva ställa ut liksom 4 cyklar dagen innan du ska cykla, sen så testar du rullet i den här backen från Globen?
Ja, nej, jag cyklar ju på min mammas damcykel, en Skeppshult.
Nej, men till det 2.
En Skeppshult damcykel från kanske 99, som jag tycker är så lyxig, för den har växlar. Jag har ju haft en cykel utan växlar förut, och det, jag tycker att det är så här wow, det är liksom, den har 8 växlar som man kan så här, du vet, när det är uppförsbacke, då kan man liksom, för det jag tycker är så härligt nu med att cykla, det är ju att man kan, till skillnad från man åker kommunalt, så rör man ju på sig, men man kan också liksom anpassa hastigheten. Alltså jag kan ju välja om det ska ta 45-50 minuter eller om det ska ta 25 minuter att ta mig till jobbet. Och det kan man ju inte göra med några andra egentliga färdmedel, liksom, för att ansträngningen blir ju, alltså om jag cyklar på 45 minuter, då är det ju så här, det är ju som att jag är ute och promenerar. Liksom. Mm. Men om jag cyklar på 25 minuter, då tar jag i. Alltså då är det väl motsvarande liksom löpning på ett sätt. Alltså rent, men svettmässigt och typ andning och sådär. Alltså löpning, inte liksom någon, alltså mer vanlig jogg liksom. Och det tycker jag är fruktansvärt härligt med cykel. Det finns ju i kvarteret Korpen, så sitter ju Kevin Hjelms vet du, karaktär, han spelar ju Tommy Bergens pappa, så sitter ju de, jag tror att de då sitter på någon restaurang, och då säger han någonting med att det här är magiska när lunchen sakta övergår i à la carte. Och sen så säger han också, vad finns det att uppfinna efter cykeln?
Ja, precis.
En uppfinning som gör att man kan sitta ner när man går. Ja, och precis så är det ju. Det är ju helt, det är underbart, ja, att cykla.
Men skidor då? Inte det.
Alltså, vad finns det att uppfinna efter skidor? Skit. Nej, alltså skidor. Jag tycker ju att det är ju jättepraktiskt med skidor liksom, om man ska ta sig någonstans på vintern. Men det är att hålla på och åka fort på skidor, det tycker jag är, nej, det är en stygelse.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Får jag berätta en grej som jag liksom inte hann berätta förra veckan riktigt? Eller det kunde jag inte berätta för att en del av den här historien har utspelat sig efter förra veckans inspelning. Men den första delen av historien, den handlar om min födelsedag. Jag fyllde ju år då alltså.
Jag tror inte någon har missat det eftersom du bröt din evighetslånga Instagram-stiltje med inte bara ett utan två födelsedagsinlägg till din egen ära.
Ja, och jag var ju, det var ju liksom... Men jag måste ju fira. Alltså firas den som firas bör. Alltså all
det var jävligt rörande.
All gratulation på min... All uppmärksamhet på min födelsetag emottages tacksamt. Du vet ju, det är mitt roligaste när man... Jag vet inte om det är så nu för tiden, men förr när man läste mer tidningar och det var mer såna annonser som folk på personligt. När det verkligen kunde stå så här, vad heter det när man firar någon?
All uppvaktning undanbedes.
Ja, all uppvaktning på min bemärkelsedag undanbedes. Och det är det sjukaste man kan skriva någonsin i hela universum.
Ja, det är det.
Jag gjorde ju motsatsen. Alltså all uppvaktning på min bemärkelsedag emottages och uppmuntras. Ja, men i alla fall, men det Instagram-inlägget stämde inte riktigt med min känsla, för att jag har ju tidigare...
I plural, om jag får be.
Ja, Instagram-inlägg. Ja, men det var ju ett inlägg och en story var det ju.
Nej, men jag tänker på, sen så kom det ju om att man ska fira sin 44-årsdag.
Men det kom jag till den delen av historien. Men det som slog mig med att jag inte alls brydde mig om att jag fyllde år. Förut har ju det alltid varit en otroligt viktig dag för mig. Alltså, du vet, jag brukar vara på Centralbadet. Jag brukar liksom kunna, nu är det min dag, man checkar ut och hit och dit och sådär, vad jag firas. Men nu i samband med liksom skilsmässan och att jag mår så pass mycket bättre, så tycker jag ju att, alltså, att födelsedagen behöver inte firas så mycket för mig, för jag tycker att det liksom är att varje dag känns som en födelsedag. Det är liksom livet är ju så himla härligt hela tiden, så att då behöver man liksom inte födelsedagen för att liksom få en paus från allt det vidriga och bara idag ska i alla fall vara härligt, utan då är det bara så här, ja, whatever, det är väl helt okej. Så jag gjorde ju absolut ingenting på min födelsedag. Det var ju bara, jag åkte bil hem från Bergslagen med mina barn och sen så typ låg jag och kollade på någon tv-serie på kvällen. Men det jag skulle säga...
Men blev du firad av dem, och om du inte blev det, var det inte bittert att det inte blev ordentligt?
Det här är ganska intressant, för att jag var ju där med Martin, känd från
podden. Han är bra på att fira
folk. Och hans barn. Och han frågade mig om jag var intresserad av så här frukost på sängen. Och då sa jag så här, nej, det behöver jag verkligen inte. Men sen så kom jag på att fan,
uppvaktning undanbedes.
Ja, men Manne och Jojo, i alla fall Manne, brukar ju vilja typ fira. Och då tänkte jag så här, att man ska typ hjälpa honom att fira. Så att jag sa till Martin, fråga Manne hur han vill göra. Och det hade Martin gjort, men mannen var inte så intresserad för att de var ju uppe sent och kollade på film och höll på. Så de orkade inte gå upp så tidigt och hålla på och göra frukost. Men däremot
men jag kanske är lite mer lättkränkt än nu. Jag skulle fan tycka att det var lite kränkande om inte mina barn kom in, tror jag.
Ja, nej, alltså jag vet du, jag känner det, jag rör mig inte i ryggen alltså. Jag liksom, och jag tycker att det är så skönt att slippa. För där kan jag ju då jag kan ju outa, alltså Li är något av en födelsedagsfascist. Att det liksom är väldigt viktigt alla. Och att det är så här, och jag känner ju så här att det gör ju att jag har känt en sån press, så att då kan jag inte riktigt leverera. Alltså för det blir så här att man går mer och tänker på att någon inte ska bli missnöjd än att så här, göra någon nöjd. Och det kanske har med mig att göra också, liksom någon slags dålig självkänsla. Men nu känner jag ju att det är så himla skönt att bara strunta i det för sin egen del, att jag bryr mig inte överhuvudtaget liksom. Det får vara som det är. Men i alla fall så hade jag fixat på helgen, så var jag, då firade jag i alla fall mig själv på Grand Hotel i Saltsjöbaden med spa och middag och så vidare. Och det är ju jättefint där. Jag hade aldrig varit där. Det är ju jävligt härligt. Det är ju Raoul Wallenberg var det inte, utan det var ju någon av de där tidiga Wallenbergarna som skulle typ målbilden var väl någon slags här franska rivieran som de skulle göra där i Saltsjöbaden. Så skulle de göra ett sånt här ett flådigt hotell. Och sen så byggdes ju den här Saltsjöbanan och allting. Så att det är ju,
men Saltsjöbadsavtalet är ju skrivet där också.
Det är skrivet där också, men det är ju senare. Det är ju när då, det hette ju inte Svenskt Näringsliv då, men när näringslivet och LO SAF heter det, va? Arbetsgivarföreningen, eller hur? Ja, det heter det. När de tog hand och gjorde ett litet avtal så att man att arbetarna och arbetsgivarna inte skulle vara alltför dumma mot varandra.
Exakt. Ja. 38. Mm. Och det är det som är Saltsjöbadsandan.
Exakt. Att man försöker komma överens och inte krigar.
Ja.
Det är ju jättemysigt. Så det är ju ett ställe med otroliga anor. Och det är liksom, man känner ju historiens vingslag när man går runt där. Att det liksom är, där är historisk mark. Och det är ju det är liksom, det är lite så här bedagat på ett ganska härligt sätt, tycker jag. Nu håller de på att renovera fasaden, så det kommer säkert bli jättefint. Men du vet, det är lite så här sprucket och så här. Jag kan ju tycka att det är lite charmigt när det är så här, att när det finns liksom den charmen i det. Att det här är ett ställe som har funnits länge. Och det är liksom, ja, du förstår. Och så är jättegod mat och astrevligt på alla sätt och vis. Och jag rekommenderar det varmt till alla. Men det som jag tycker är, och som jag verkligen, jag vill höja ett finger, och så vill jag till alla lyssnare av den här podden som funderar på att åka till Grand Hotel Saltsjöbaden, så tycker jag att det här uttrycket att kom ihåg att du är en del av andras upplevelse. Och Micke Bindefeld har ju också sagt en bra fest blir, en fest blir aldrig bättre än gästerna. Och här kan jag känna att övriga gäster på hotellet, de hade fan inte bjudit till. Det kan jag inte säga. Alltså, jag hade ju på mig, jag hade kostym, jag hade slips, jag hade liksom nyputsade lågskor. Jag menar, jag var ju ändå, jag hade ju styrt upp. Jag hade gjort mig liksom, nu ska det vara härligt. Men så ser man ju folk gå runt i liksom, då till middagen och även till frukosten. Att man så här glider runt liksom i någon sån här fläckiga typ tights och någon lång t-shirt. Och man är så här, men hallå, vad håller vi på med? Kan vi liksom, kan det vara lite lyx här nu? Kan vi liksom försöka lite grann i alla fall? För det tar ju ner lite när man själv då står och gör sig i ordning och håller på med och tänker ut vad man ska ha för liksom kläder på sig till frukosten. Så kommer man ner och så kommer folk liksom i fläckiga byxor. Det kände jag så här, nej, kände jag.
Frukost är ju svårt. Det är ofta liksom morgonrockar, och man är på fjällställen så kan det till och med bli underställd.
Ja, men ett fjällställe är ju någonting annat. Nu menar jag, nu är det Grand Hotel Saltsjöbaden. Då är man inte på ett fjällställe. Alltså det är klart man får underställ på ett fjällställe. Då är ju nästan, då skulle det nästan vara konstigt om man kom med liksom ett par...
Jo, men jag menar, det finns ju lyxställen även i alp- och fjällmiljö.
Ja, men där skulle jag ändå säga att där är det okej med underställ. Men Grand Hotel Saltsjöbaden, det var ju lite.
Vad
som
ska man ha på frukosten då?
Alltså man ska väl framförallt ha tänkt efter lite grann. Man kan väl ha bara trevliga slacks och någon liksom fin piqué som man trivs med och ett par liksom sköna skor. Alltså man behöver liksom inte se ut som att man alltså behöver håret, man kan väl borsta håret liksom. Man kan väl så här och sen så är det ett tips som jag har fått också till alla kvinnor är att det finns ju få tillfällen när man är på hotell då det är där det är så härligt att ha högklackat. För att ett, det är alltid mjuka mattor så det är lätt att gå och skönt. Och två, man behöver aldrig liksom transportera sig några längre sträckor när man är på hotell med restaurang. Så till skillnad om man till exempel är ute och går på några barer och sen ska på någon restaurang och sen går vidare, så ska man ha de här höga klackarna och gå runt på stan. Det är ganska jobbigt, det krävs en insats. Men på hotell är det perfekt att bara ha det absolut högsta man har. För man behöver liksom, man behöver bara gå 10 meter i taget ungefär.
Så om du får ge något tips då till om folk kanske ska bo där på Grand Hotel Saltsjöbaden, så är det de högsta klackarna man har, slacks och piqué till frukost och kostym och slips till kvällen.
Ja, nu lät det väldigt manligt förutom just de där höga klackarna. De tycker jag inte att man som man ska ha. Man får ju givetvis ha det om man är han operatenoren där, Rickard. Vad han heter. Inte Rickard Sjöberg, det är postkodsmiljonären. vad han heter. Rickard Söderberg.
Jag vet inte vad du menar.
Han kan ha högklackat, men jag tänker att de personer som har högklackat, de får ju gärna ha någon härlig aftonklänning eller något liksom fodral eller vara lite så. Alltså, jag menar att man, och det behöver de ju inte ha till frukosten. Man ska kanske inte ha ett fodral till frukosten, men då kan man ju ha kanske någon trevlig klänning i något lite mjukt stickat till exempel. Kan vara härligt till exempel. Figurnära, skönt men ändå snyggt. Ja, det kan det vara. Ja, men så det är väl mitt liksom tips till alla som ska åka på hotellvistelser och inte.
Så det var ett bra fördröjt eller extended födelsesfirande, men det var dåligt att folk klädde sig så dåligt.
Ja, precis. Så nästa gång så ska jag se till att de har antingen såna här kavajtvång, att de så här, min dröm, jag har aldrig varit på en sån restaurang där någon har kommit och hängt på mig en kavaj. Jag skulle tycka det var väldigt kul om man fick det någon gång. Finns
men jag
det några
sådana
ställen
i USA? Ja,
i Sverige menar.
Men jag vet inte. Säkert någon så här golfklubb eller så där som vill vara lite snofsig.
Ja. Ja, men typ operakällan, man kan väl komma in i mjukisbyxor eller?
Så närmast jag kommit var ju när jag reste runt i Spanien och skulle gå på nattklubbar och hade liksom så här mina älskade Adidas LA Trainers. Men man var tvungen att ha finskor på sig, och folks finskor var ju det fulaste man har sett i hela sitt liv. Alltså konstigt, alltså det här var ju ställen när man skulle så här stå och dansa till 5 på natten, och då skulle man ha, alltså det fanns någon slags klädkod med finskor, men det fick inte vara sneakers.
Det är min roligaste sån. Det var när jag var i min mest preppiga period och var ute på någon fest och jag hade missuppfattat någonting, där det var sneakers tvång och jag hade på mig lågskor. Alltså det var det sjukaste jag med om. Det blev någon sorts
vad hände?
Ja, nej, jag fick vända det. Det blev inget. Ja. Nej, men så är det.
Jag har berättat tusen gånger om det här, men det är varje gång vi pratar om dresscode så måste det nämnas. Och det är ju fotografen Frank Aschberg som har en tatuering på halsen där det står "Ta det lugnt" med L-U-N-G-T. Och som skulle gå på East, som väl var lite snofsig. Han hade alltid på sig ett Adidas ställ. Så de sa att du kommer inte in med det här. Så han sprang fram till en man som alltid på den tiden spelade munspel.
Ja, just det.
En person som var uteliggare och hade väldigt så här fläckade kläder och inte mådde så psykiskt bra, men spelade med stor inlevelse.
Jag hade också en bandspelare motsvarande vid ena örat.
Just det, precis.
Och vaggade och frågade, väldigt, väldigt särig.
Man lade märke till honom. Väldigt särig stil. Frank frågade om han mot en 100-lapp kunde få byta kläder med den här mannen, som ändå hade någon slags, i och för sig, nerfläckade chinos. Och det gick bra, och vakten, det här var ju på Stureplan på andra sidan gatan från East, och vakten kunde då inte neka Frank när han hade bytt kläder. Så han kom in då. Ja, verkligen.
Men så var det med det. Ska vi nu eftersom jag känner mig så himla, och nu får jag också sendrag här i foten, eftersom jag känner mig så himla mysig och seg efter den här bastun och bara vill njuta lite av mina barn som har kommit idag, ska vi runda av lite här och tänka att det är ju ett nytt avsnitt nästa vecka.
Ja, vi hörs med en vecka.
Ja. Ha det jättebra allihopa.
Hej.
Hej. Like a raven, it's time to get this party blazing.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.